Vi ska idag fortsätta vår serie som vi inledde förra gången över första Korinthierbrevet. Då gick vi igenom en introduktion till det här brevet. Vi såg på vem författaren, eller författarna till brevet är, vem som var dess mottagare och var det levde staden Korinth under Nya testamentet. Och vi såg på tidpunkten för brevets tillkomst, när det hade skrivits. Och där konstaterar vi då att det var alltså Paulus, aposteln Paulus och Sostenes som står som författare eller sändare till detta brev, som är skickad då till församlingen i Korinth. Paulus, som då kallar sig själv för apostel, var en av urkyrkans mest kända kristna och en av de mest inflytelserika personer och ledare. Han omnämns först i Nya testamentet i samband med det förföljelser som utbröt vid steningen av Stefanus. Efter det så skingrades församlingen, står det i apostlagärningarna, och spriddes ut över hela Judén och Samarien. Han var alltså en av dem som arbetade emot de kristna. Han förföljde dem, han kastade dem i fängelse, han röstade för deras avrättning. Sådan var han, men senare kom han genom en syn på väg till Damaskus att se Herren Jesus själv. Och genom denna syn blev han också kallad till att vara apostel av Herren själv. Så Paulus kom då efter detta att spendera resten av sitt liv i Kristi tjänst med att vara missionär, apostel, församlingsplanterare och predikant. Så det var under sin andra missionsresa som Paulus kom till staden Korinth i dagens Grekland. Det står att han först kom till synagogan, började undervisa där, judarna där, och försökte övertyga dem om att Jesus är Messias. Men när det gick emot honom så tog han istället in hos en man som hette Titius Justus, som hade ett hus alldeles bredvid synagogan, och där undervisade han då judar och greker. Och detta pågick åtminstone 1,5 år. Det kan ha varit längre, men åtminstone 1,5 år var han hos dem. Och till en följd av detta kom många korintier till tro på Jesus. En av judarna som hade stort inflytande i Korint den här tiden var en man som hette Sostenes. Han är omnämnd som synagogföreståndare för synagogan där i Korint. Och det går ju med säkerhet att säga att det är samma Sostenes som omnämns här i inledningen av första Korinthierbrevet. Men sannolikt är det samma person, eftersom denna Sostenes inte omnämns på andra ställen, varken i apostlagärningarna eller här i Korinthierbrevet, något av dem. Och man kan också se det så att i och med att han står som medförfattare eller medsändare till detta brev, så hade det blivit en ännu större pondus eller auktoriteten om Paulus själv ensam hade skrivit det, eftersom korintierna med stor sannolikhet kände till just denna Sostenes som hade varit synagogföreståndare. Och mottagarna var alltså då församlingen i Korint. Vi såg förra gången att staden Korint vid det här tillfället var en blomstrande storstad i den tidens Grekland. Den var huvudstad i den romerska provinsen Achaia. Den låg på ett näs som skilde halvön Peloponnesos från resten av Grekland. Det låg alltså väldigt strategiskt placerat för att vara en plats där många människor reste igenom. Det fanns också, just detta näs var väldigt smalt, bara 6 kilometer på sitt smalaste ställe, vilket erbjöd en genväg för sjöfarare som reste från dels Rom i väst till Asien i öst. Och istället för att segla runt Grekland, på södra Grekland, som var känt för sina många stormar, sina lömska rev och hade orsakat många skeppsbrott under tiden, så valde många att istället ta i land på ena sidan av näset och förflytta över sin last till andra sidan, eller dra hela båten över näset och så fortsätta sin sjöfärd vidare därifrån. Och därför hade alltså staden Korinth en väldigt strategiskt viktig betydelse. Många människor reste igenom, kom att bli en stor handelsstad med många olika religioner. Och till en följd av detta förstås också omoral och synd. Och det är därför som, om ni någon läser om vad det att leva korintiskt innebär, så är det alltså att leva ett omoraliskt liv, att leva sexuellt omoralt, eller att leva i avguderi, äktenskapsbrott, homosexualitet, sådant, allt sådant som Paulus nämner här i detta första Korintierbrev, som det synder som korintierna själva hade blivit frälsta från. Och därför har också Paulus en väldigt stor omsorg om just dessa korintier. Dessa som han är som en andlig fader för. Det är som hans andliga barn. Han skriver ganska hårt till dem, ganska skarpt. Just därför att han har så stor kärlek till dem. Att han vet att det är omgivna av ständig synd, av ständig omoral i denna stad, detta Korinth. Och det är också därför som han sänder kanske sina mest förtroliga medtjänare till dem, Apollos, Timoteus, för att undervisa bröderna där och fostra dem, styrka dem. Och det är alltså när Paulus närmar sig sina sista år i livet. Han börjar närma sig 60 år med stor sannolikhet när han skriver detta brev. Han vet att han inte har många år kvar att leva. Han vet att han börjar närma sig slutet av sin bana, att han inte har så många fler chanser att undervisa dessa hans kära barn i tron. Han tar därför tillfället i akt att undervisa om många läror i detta brev. Faktum är att första Korintierbrevet är det kanske det mest läromässigt omfattande brevet i hela Nya Testamentet. Det finns undervisning om äktenskap, om singelliv, om gudstjänstordning, om församlingsledarskap, om nattvarden, om de andliga gåvorna. Och ett helt kapitel är också vikt åt evangeliets kraft och budskap, kapitel 15. Och det är därför jag hoppas att vi under denna serie, denna genomgång av första Korintierbrevet, ska kunna vidga våra vyer, vår kunskap om nya testamentlig teologi och lära. Jag vet att många av oss har memorerat verser och delar av första Korintierbrevet. Många känner till kapitel 13 som en känt kapitel om kärleken. Men jag kan inte säga att många kan påstå sig veta vad helheten av första Korintierbrevet. Hur hänger allting ihop? Vilken röd tråd finner vi genom hela brevet? Och det är det jag vill att vi ska lära oss och få ta del av under denna studie, så vi inser allt det som Paulus undervisar om, det som han hade på sitt hjärta och vill få ut till korintierna här nu under dessa av hans sista levnadsår. Så med detta sagt, så ska vi då vända oss till första Korintierbrevet, ifall ni inte redan har gjort det. Så ska vi läsa dagens text från kapitel 1, vers 1. Och vi ska läsa de 9 första verserna, men vi kommer bara att gå igenom 3 av dem. Vi läser kapitel 1, vers 1-9. Följ med era biblar medan jag läser. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes, till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, på varje plats där det eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, och han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Så det här första kapitlet inleds nu då alltså med att introducera författarna till brevet, Paulus och Sostenes. Så detta har vi ju redan beaktat förra gången, så vi ska inte gå mera in på det. Men det finns en detalj här som jag vill att vi ska lägga märke till. Och det är ordet apostel. Paulus kallar sig för apostel, medan Sostenes, han nämns enkelt som vår broder. Och varför är detta viktigt? Jo, för att vi bör komma ihåg att under hela Paulus liv som kristen missionär, som apostel, som församlingsplanterare, så är hans apostlatjänst ifrågasatt. Till att börja med så är det av dem som kände honom som en stark förföljare av den kristna församlingen. De vågade inte lita på honom, de visste inte om det han sa var sant. Men senare kom det att inkludera dem som Paulus undervisade. Först judarna och sen också det som påstod sig vara en del av församlingen. I synnerhet här i Korinth är det många som ifrågasätter Paulus apostlatjänst. Vem är du att vara vår apostel? Men Paulus försvarar sitt ämbete här med något som han säger att han har blivit kallad till genom Guds vilja. Och detta var då inte ett sätt för Paulus att försöka skryta över sin ställning. Se på mig, jag har blivit kallad av Gud. Utan ett sätt att visa att han har fått sin tjänst genom Guds bemyndigande. Det är på Guds mandat han har fått denna tjänst. Detta skedde då enligt Galaterbrevet 1:15, där han skriver om det, redan före Paulus födelse. Alltså något som bestämdes redan före Paulus gjort varken gott eller ont. Varken han förföljt församlingen eller arbetat för den. Före han varken trott eller inte trott, så har Guds kall, ett oföränderliga kall, gått ut att Paulus ska vara Guds apostel. Och detta kan vi då läsa i som parallell till det kall som korintierna har blivit kallat med i vers 2. Det kallade och heliga, som det kallas där. Så liksom Paulus apostlatjänst var bestämd före hans egen födelse och ett resultat av detta Guds beslut, så är korintiernas kall till att vara heliga ett resultat av Guds beslut före det föddes, före det gjort varken gott eller ont. Och liksom Paulus hade kallats, blivit avskild och invigd till apostlatjänst, så har korintierna också blivit kallade, invigda, avskilda från det världsliga till att vara Guds eget folk. Så detta ämne, Paulus apostlatjänst, kommer att komma upp igen i kapitel 9 när vi någon gång i framtiden kommer dit. Så då ska vi gå in lite närmare på det. Men här kan vi konstatera att det är med ett gudomligt mandat som Paulus kallar sig för apostel. Och detta då till skillnad från Sostenes som nämns som vår broder. Inte för att förringa Sostenes ställning eller hans inflytande. Han hade antagligen ett stort inflytande på dem i Korint. Men för att visa att han inte, liksom Paulus, är kallad till apostel. Och det är ingen levande människa idag heller. Ingen av oss, och ingen otroende heller för den delen, är kallad till att vara apostel. Apostlatjänsten var en kort och begränsad tjänst som fanns till för en viss tid och för ett visst syfte. Den fanns till i en tid då Nya Testamentet höll på att skrivas. Och det bekräftades, det som skrevs ner, det bekräftades. Apostlarnas lära bekräftades genom under och och andra gärningar som de gjorde, som visade på att de hade fått auktoritet från Gud. De kunde göra sådana gärningar som endast Gud eller den som Gud ger det åt kan göra. Det är också därför som vi i Efesierbrevet 2:20 kan säga, eller läsa och säga, att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Apostlarnas och profeternas. Profeterna läser vi om i Gamla testamentet som det som talade för Gud, ofta genom att tala en dom över dem som hörde det. Och på samma sätt är apostlarna i Nya testamentet det som talar för Gud, det som kom med en ny uppenbarelse från Gud om Jesus Kristus själv. Och det här skedde alltså då ännu kyrkan var i ett primitivt stadie, då det inte fanns utvecklat en full gudstjänstordning eller ledarskapet var fullt utvecklat ännu så som vi känner till det idag. Och teologin höll på att få sin form. Då fanns apostlatjänsten till för att bekräfta, för att visa att detta ord är tillförlitligt. Så det som hävdar sig vara apostlar idag är inget annat än lögnare, svindlare, det är bedragare, det är gravt vilseledda. Och i värsta fall så är det också vargar i fårakläder. Det tar på sig en roll som det inte har fått av Gud. Och det talar ord som påstår att det är något det inte är. I själva verket talar det bara en dom över sig själva. Och över dem som lyssnar på dem och håller sig till dem. Så, kära lyssnare, håll er borta från sådana. Akta er för sådana som påstår sig vara apostlar i denna dag. Det är inte det. Det är inte kallade till det. Men Paulus var kallad till det. Paulus hade själv fått den kallelsen av Kristus Jesus själv. Men nog om det. Vers 2 ska vi gå till. Till Guds församling i Korint. Det kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där det eller vi bor. Vi har redan konstaterat att detta brev skrevs till församlingen i Korint och vad detta var för en stad under denna tid. Då finns det mer i denna vers att se vem som är mottagare för brevet. För det första, notera vem församlingen sägs tillhöra. Till Guds församling i Korint. Detta är alltså inte Paulus församling. Det är inte Apollos församling. Det är inte Kefas, alltså Petrus församling. Det är Guds församling i Korint. Ingen människa eller ingen grupp av människor kan göra anspråk på att äga församlingen. Att vara dess herre, dess överhuvud. Att säga att det här är min församling. Nej, det är Guds församling. Både i Korint och på alla andra ställen. Vi kallar vår församling för Agape. Det är ett namn som vi har valt. Men det mest korrekta namnet vore att kalla det för Guds församling i Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Nykarvi. Alla de ställen där vi bor som är delar av denna församling. Men det viktiga är alltså vem som äger församlingen. Och det är Gud. Detta är inte Kajs församling, eller Dons församling, eller Daniels församling, eller Joas församling, eller någon annan människa. Detta är Guds församling. Och det finns en orsak till att vi bör lägga vikt på detta. Och det är det att Gud står som ensam ägare, huvud och herre för sin församling. Ingen människa har den rätten att inkräkta på den tron som är Guds egen, på den ställning som är hans, på den position som bara han har rätt till. Inga påvar, inga kungar, inga kejsare eller andra världsliga ledare har den rätten att sätta sig över församlingen och vara dess herre, vara dess huvud, kalla det för sin församling. Den tillhör Gud alena. Som protestanter håller vi detta högt, i synnerhet vi som är av den mer frikyrkliga delen, dissidenter, vi som avviker från statskyrkan, vi som inte kallar den för den anglikanska kyrkan där drottningen är kyrkans överhuvud till exempel, utan vi som är sådana som håller oss eller håller till det att Gud ensam är huvud för sin församling, vi håller det högt. Om det är någon position som människan har ju försökt göra anspråk på genom hela kyrkans historia, ända från början tills nu, så är det just denna position som kyrkans, församlingens huvud och herre. Kejsarna i det romerska riket försökte tvinga de första kristna att tillbe honom eller tillbe dem som Gud. Och det vägrade och fick ofta sätta livet till som straff. Och senare när kristendomen kom att bli statsreligion så försökte kejsarna sätta sig i en sån position att de kunde styra kyrkans lära, att de kunde bestämma över vem som fick vara ledare i församlingen. Och så har det sett ut genom de 2000 år som har förflutit under kyrkans historia. Kungar och ledare i olika länder, Tyskland, Frankrike, Spanien, England, har alltid försökt påverka och vara herre över församlingen. Det som har vägrat har ofta fått betala med sitt eget liv eller lämna landet. Det är därför vi bör noggrant beakta dessa ord och inte tillåta att någon jordisk herre tar sig den frihet eller tar den rollen som tillhör enbart Gud. Guds församling igår, idag, imorgon, för all evig tid. För det andra bör vi notera ordet församling. Det grekiska ordet för församling är ekklesia. Ordet betyder bokstavligen en utkallad skara. Det finns olika tolkningar på hur man ska förstå det här ordet. Men i Nya testamentet används det i den bemärkelsen om en sammankallad skara, vilken grupp av människor som helst, eller om församlingen, både den globala eller en lokal församling. För vår studie så bör vi förstå att det här ordets innebörd är den att det är människor som samlas tillsammans för att tillbe Gud under ordnade former. Alltså, vad jag vill att vi ska förstå, att själva ordet i sig är ett kall att samlas. En Guds församling är inte någon som träffas över internet, som träffas enbart över videomöten eller på olika håll och håller kontakten på olika sätt. Utan en församling är någon som samlas, som kommer samman till en plats, till ett ställe för att tillbe Gud. Och det är under ordnade former med gudfruktiga ledare, om det finns sådana, regelbundet. Och hur man än försöker vrida och vända på ordet och sätta in det i dagens sammanhang, så är det i Nya testamentet aldrig använt på något annat sätt än människor som kommer samman och är tillsammans för att tillbe. Och detta ord, inte bara kommer från det att vi har ett socialt behov att träffa människor och vara nära varandra. Det ser vi att det handlar om ett kall. Det är inte församlingens ledare som kallar, Det är inte för att jag eller Daniel eller John eller Kyle säger på söndag ska vi samlas och tillbe Gud. Det är Gud själv som har kallat sina heliga till att leva ett liv till hans ära. Vi såg under serien om nådens lärare att Gud kallar alla sina heliga med ett oemotståndligt inre kall som alltid leder till frälsning. Men det kallet måste också producera någonting. Det måste finnas ett gensvar hos oss för att det ska kunna vara genuint. Den Gud som kallat oss till att vara hans folk här och nu, i denna tid, på denna plats, han kallar oss också att samlas tillsammans som en församling. Det är så han har bestämt det. Det är så han har beslutat det före världens grundvälan. Och jag vill vara mycket tydlig med detta, för att påstå sig vara kristen så måste man vara lydig mot sin Herre. Men att man strävar efter att hitta en församling och att vara en del av den, att tillbe den. En kristen som inte samlas med det heliga regelbundet, om den kristna har möjlighet till det, är inte lydig mot sin Herre. För det tredje, notera orden: det kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus. De flesta andra översättningar har en bättre rendering av denna text. Jag vet inte vad ni har i era biblar, men mer ordagrant lyder texten: helgade i Kristus Jesus, kallade heliga. Alltså, det som är helgade i Kristus har blivit kallade till att vara heliga. Det knyter an till vår förra punkt. Guds församling är inte kallade till att leva i synd, utan till att vara heliga. Att leva heligt inbegriper att vi tillber den som över all vår fattningsförmåga är helig. Att inte tillbe honom är detsamma som att överge honom och vända sig till det som är skapat. Det är syndigt och står i kontrast med att leva heligt. Ordet för heligt är hagias, används i Bibeln i betydelsen att vara avskild för Herren eller invigd åt Gud. Det heliga alltså avskilda åt Herren, från världen till Gud. Det är Guds egna. Det är utvalda till att vara hans. Det är inte utvalda till att vara världens barn, utan Guds barn. Det bör därför också reflektera detta genom ett liv som är heligt, liksom Gud är helig. I detta fall är helighet alltid något som vi tar emot, inte något som vi förtjänar. Vi förtjänar inte helighet genom att göra goda gärningar. Vi tar emot heligheten från Gud och reflekterar den. På detta sätt är vi heliga. Det visar alltså att vår helighet, vårt kall som vår helighet, både och, kommer från Gud. Och notera också att helgandet är i Kristus Jesus. För Paulus är helgandet alltid bundet till Kristus. Det finns ingen helighet utanför Kristus. Du kan inte tro på Allah eller Buddha eller någonting annat och vara helig. Det är alltid i Kristus Jesus. Och det är inte för att vi lever fromma liv som vi är heliga. Det är inte för att vi gör goda gärningar eller tror på Gud som vi är heliga. Det är för att vi är i Kristus Jesus. För att vår identitet är i honom. Vi är lika honom. Och han är helig. På så sätt är också vi heliga. I honom. Heligheten strömmar från han som är huvudet från församlingen till alla lemmarna i den, alla delar av kroppen som utgör församlingen. Så blir församlingen helig genom Kristus Jesus, i honom. Jag är medveten om att vi har fokuserat mycket på Paulus, på Sostenes, på Korint, på församlingen där hittills, men faktum är att här i första Korintierbrevet, i inledningen, så är fokuset nästan enbart på Kristus Jesus. Ni kan se era biblar hur många gånger som Kristus omnämns här i de 10 första verserna. En gång i vers 1, 2 gånger i vers 2, en gång i vers 3, en gång i vers 4, indirekt i vers 5, en gång i vers 6, en gång i vers 7, en gång i 8, en gång i 9 och en gång i 10. 10 förekomster av Kristus på ett så kort stycke text. Vem försöker Paulus få oss att fokusera på? Vad borde vår blick vara vänd mot efter att vi har läst en sådan text? Jo, Kristus Jesus. Han som är skaparen, Herren, Guds son, Gud själv. Honom ska vi också fortsätta att studera när vi går igenom resten av dessa verser med hjälp av aposteln Paulus. För det fjärde, se sista delen av vers 2. Tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där det eller vi bor. Och här vill jag då att ni ska notera ordet åkallar. Bibeln talar om hur vi som är Guds barn åkallar och vädjar till Kristi namn för hans hjälp. Romarbrevet 10, vers 12 och 13 säger: alla har samma Herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är alltså frågan om en vädjan, en bön till honom genom vilken vi har tillgång till alla den andliga världens välsignelser, skatter, till hans namn genom vilket vi blir frälsta. Det är för att visa att kristna lever i en ständig åkallan och bön, till skillnad då från ateister, från gudlösa människor, så lever vi en konstant sinnesstämning att vi tror på, att vi tillber, att vi åkallar Herren Jesus i hela vårt liv, i allt det vi gör. Det innebär alltså att sanna kristna tillber Kristus, och det gör det ständigt. Varje dag, varje natt, varje morgon, varje stund. Och detta ord ger alltså uttryck för den kristna människans sinnesstämning, hennes tillvaro, hur hon konstant söker Kristus och åkallar honom. Detta gäller för kristna på alla platser, i alla tider. Så grundläggande är detta för beskrivningen av den kristna människan att Paulus måste lägga det här i inledningen av brevet. Det här är skrivet till någon som åkallar Kristus Jesus konstant. Det är inte skrivet till dem som bara kallar sig kristna men som inte är kristna i sitt inre, som inte åkallar Jesus, som bara är med i församlingen på grund av pragmatiska skäl eller andra skäl, utan till sådana som konstant tror på och tillber vår tros upphovsman och fullkomnare. Så vers 3: nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Denna hälsning är Paulus standardhälsning, hans vanliga hälsning i alla sina brev i en eller annan form. Men denna hälsning vill han visa oss följande ting. För det första, nåd går före frid. Guds nåd, alltså hans oförtjänta välvilja mot oss syndare, är något som måste gå före hans frid. Det är ett nödvändigt krav för oss som vill ta del av det som kallas för Guds frid. Detta är i synnerhet viktigt för en församling som den i Korint, som plågades av splittring, plågades av högmod. Vers 10 och framåt kan vi läsa om splittringarna i församlingen. Men innan vi kommer dit och Paulus tillrättavisning av dessa kristna, så påminns vi om hur det och vi till att börja med har kommit till tro genom Guds nåd alena. Det är enbart genom Guds livgivande ande över dem som han har utvalt, utan att basera det på varken gott eller ont, som någon kan hävda sig vara ett Guds barn och ha tillgång till all välsignelse som finns i Kristus Jesus. Guds frid är något som jag har hört kristna tillönska, både troende och icke-troende. Och det kan ha gjort det med en god intention. Men det är inte förenligt med det som vi den lär om Guds frid. Nämligen detta, att Guds frid är tillgänglig enbart för det som fått ta del av Guds nåd. Guds nåd är riktad till hans utvalda. Hans frid är till för det som blivit försonade med honom. Ingen syndare har frid med Gud. De är inte försonade. Kristus Jesus har inte dött för dem. Det står i strid med Gud. Så det är alltså oförståndigt och oärligt och rent av kärlekslöst att tillönska Guds frid över den som fortfarande är kvar i sina synder och lever i uppror mot Gud. Det är att invagga dem i en falsk fridstämning. Vi är kallade till att avslöja deras synd och be dem att vända om till Gud för att få försoning och frid. För det andra, denna frid är en frid som övergår allt förstånd. Det är en frid som inte världen ger. Det är en frid som är av gudomlig natur. Alltså inte av skapad natur, inte av en mänsklig natur. När vi tänker på ordet frid så är det kanske sinnets stillhet och lugn som vi tänker på. En inre ro. För vissa är det en yttre ro, att få vara fri från människor som förföljer en, från fiender och motståndare. Och även om det här ordet på grekiska, eirenei, också involverar världslig frid, så är det något annat också. Det är någonting mera. Det är en gudomlig frid. Och Bibeln lär oss följande om gudomlig frid. Först och främst att Gud är fridens Gud. Romarbrevet 15:33 säger: fridens Gud vare med er. Och vidare att Kristus är Herre över friden. Jesaja 9 kallas han för fridsfurste. Och Efesierbrevet 2:14 säger: han, alltså Kristus, är vår frid. Kristus själv är vår frid. Och vidare, frid är en av den helige andes frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Allt detta är en del av den helige andes frukter. Och en av dem är alltså frid. Så frid är alltså en av den treenige Gudens egenskaper. Och det ser vi också vidare här i slutet av vers 3. Från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Denna treenighetens frid är långt mer än den mänskliga frid vi så ofta relaterar till. Den är till för det troende, för det ödmjuka och enbart för dem. Den kommer genom Kristi och hans tjänares predikan. Predikan, inte genom en inre meditation där du tömmer dig själv för att fyllas av positiva tankar. Genom predikan. Den åtföljer rättfärdiggörelsen. Den åtföljer tron. Den åtföljer rättfärdigheten från Gud och närheten till Gud. Ja, den åtföljer kärleken till hans ord. Alla dessa ting hör ihop. Du kan inte ha det ena utan det andra. Ingen frid utan tro. Ingen frid utan rättfärdiggörelse. Ingen frid utan kärlek till Guds ord. Och den är etablerad genom ett förbund. Jesaja 54:10 säger: även om bergen vikar bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare. Så vad säger detta oss? Jo, att Guds frid är den frid som kommit till oss som tidigare var i uppror med Gud, men som nu har blivit försonade med honom. Det är en evig frid, eftersom den kommer genom en evig gudamänniskas gärning. Genom hans försoning. Vi som tror har fått denna frid. Att leva i frid. Att dö i frid. Vi överflödar i den. Vi njuter av dess frukter. Men den är inte till för det ogudaktiga, för syndare. Den är inte till för det som vägrar att tro. Det som inte vill tro. Profeten Jesaja har sagt: det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Förstår det du som inte tror. Att du är avskild från Guds frid. Att du inte kan nå den. Att du inte kan tjäna den. Bibeln säger att den är dold för dina ögon. Istället intalar du dig själv att du har frid. Och inte bara du, utan alla de falska lärare som du lyssnar till och som säger frid, frid. Men allt är inte frid. Domen kommer och du ska söka frid, men du ska inte hitta den. Och när du hör om vad som kan ge dig frid, Kristus Jesus själv, hans ofta gärning på korset, så hånar du den. Du föraktar den. Du spottar på den. Du hatar den friden, eftersom du inte kan nå den. Eftersom du inte älskar den. Du talar illa om den. Du baktalar den. Och beror det inte på detta? Att du inte har lärt känna Gud genom hans nåd. Nåd och frid, säger Paulus. Men du har inte kommit till det första ännu. Du har varken nåd eller frid. Du kanske tror dig ha frid för att du inte har någon fiende runt omkring dig. Eller för att du har en inre frid. Positiva tankar. Men du har inte frid med Gud. Kristus har inte dött för dig. Han har inte skapat frid mellan dig och Gud. Vet du inte att Gud har bestämt en dag då han ska döma hela världen. Med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Men du har förkastat detta. Du har förkastat denna förlikare mellan dig och Gud. Honom har du spottat på. Trampat ner på marken. Du har inte sett upp till honom som är din enda väg till Fadern. För dig väntar varken ömkan, barmhärtighet, förbarmande eller medlidande. Du ska säkert dömas av honom som du har förkastat. Och hans dom är rättvis eftersom du beseglar den med ditt eget förakt. Den domen är en dom som dömer dig efter alla dina gärningar, efter alla dina ord, efter alla dina tankar. Allt har skrivits ner. Och den boken kommer att öppnas på domens dag. Allt kommer att komma fram i ljuset. Alla lögner. Allt svek. All omoral. Bibeln säger att 10 000 gånger 10 000 ska stå inför Gud och bevittna när han sätter sig ner och böcker öppnas. Det är böcker som innehåller hela ditt livsregister. Så ska den gudomliga domstolen samlas. Om du fruktar att hamna i en mänsklig domstol, vänta då tills du får stå inför den gudomliga domstolen. Det finns en försvarsadvokat och du har inte rätt till honom. Om du tror att du ska kunna föra din egen talan inför Gud, nej. Det finns ingen som försvarar sig inför Gud. Domen är redan klar. Du kommer att gå under. Detta är den stora dagens dom. Den kallas också för vredens dag. Inte din vrede, Guds vrede. Den ska komma över dig, du som är ett vredens barn. Du ska kastas i den brinnande eldkön, precis som de fallna änglarna, som Satan, som döden och dödsriket. Där ska du plågas i all evighet. Och om du försöker lindra detta genom att tänka att du inte vet vad evigheten är, låt mig försöka förklara det med hjälp av ett citat från James Joyce. Han skriver så här: evighet, icke i ett år eller en livstid, utan evigt. Försök att fatta den gräsliga betydelsen av detta. Ni har ofta sett sanden på havets strand. Hur fina är det små korn? Och hur många sådana små korn behövs det icke för att bilda en handfull sand som ett lekande barn tar i sin lilla neve. Tänk er nu ett berg av den sanden, 1 miljon mil högt, nående från jorden till de avlägsnaste himlarna, och 1 miljon brett, sträckande sig till de fjärmaste rymder. Och föreställ er en sådan ofantlig massa av oräkneliga sandpartiklar, mångfaldigad så många gånger som det finns blad i skogen, vattendroppar i den väldiga oceanen, fjädrar på fåglarna, fjäll på fiskarna, hår på djuren, atomer i luften. Och föreställ er att i slutet av varje miljon år är en liten fågel kom till detta berg och förde bort i sin näbb ett litet korn av sanden. Hur många miljoner och åter miljoner århundraden skulle icke förflyta innan fågeln fört bort ens en kvadratfot av berget. Och hur många eoners eoner innan den fört bort allt. Och likväl skulle man icke vid slutet av denna oändliga tidsrymd kunna säga att ett enda ögonblick av evigheten gått till ända. Vid slutet av alla dessa biljoner och triljoner år skulle evigheten knappast ha begynt. Men det finns ett hopp för den som tror. För den som satt sin förtröstan till Kristus Jesus. För den som inte förlitar sig på sina egna gärningar, utan på honom som kom för att försona, friköpa och helga. Till alla dem som åkallar hans namn. Men som med bevan och fruktan kommer till korset med inget i sina händer utan sin synd och sin ovärdighet, sin förkrossade själ, och ser upp till honom som blev upphöjd för vara en som tror, för att det ska ha evigt liv. Dessa ödmjuka, dessa förkrossade själar är det som är medvetna om sitt naturliga avstånd till Gud. Det som är medvetna om sitt behov av honom. Om sin egen kraft och vishets otillräcklighet. Om att det är genom Guds kraft som det hålls vid liv och får alla sina behov täckta. Om att det behöver Guds vishet för att leda och guida dem. Om att det är Guds makt som gör dem kapabla att göra det de bör för sin Gud. Till dessa ges nåd och frid. Dessa som har kallats och helga i Kristus Jesus. Dessa får del av nåden som går före friden. Men inte så att de bör ta det ena eller det andra för givet. Bibeln lär att vi ska sträva efter att finna nåd till hjälp i rätt tid. Att vi inte ska bli kvar i synden för att göra nåden större. Att vi ska ta emot nåden så att den blir till nytta. Att vi ska styrka våra hjärtan genom nåd. Att den är orsaken till att vi kan tro. Så åtföljer också friden tron. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Fridens Gud, fridens Herre, fridens evangelium, fridens förbund, fridens väg. Allt detta är vårt. Stor frid har det som älskar din undervisning, säger psalmisten i psalm 119. Och Jesaja har sagt, den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid så han förtröstar på dig. Nåd och frid vare med oss. Vi som är en Guds församling i denna avlägsna, mörka, kalla del av denna värld. Nåd och frid. Men tappa inte hoppet, du som idag inte har del av denna nåd och frid. Vänd om från din väg av mörker och synd. Vänd dig till ljusets evangelium. Vänd dig till världens skapare. Vänd dig till världens frälsare. Vänd dig till den som kommer med hopp i denna tid av advent. En tid av hoppfull väntan på vår Herre och frälsare. Vänd dig till honom som inte räknade jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt för att bli människan lik. Ja, lik dig och mig. Vilken syndare som mig och dig. Han ödmjukade sig, han blev lydig ända till döden. Han är vårt hopp, han är vår tro. Vänd dig till honom och redan idag, redan ikväll, så ska din själ finna nåd och frid hos honom som är Herre över nåden och friden. Ja, om du redan idag vänder ditt hjärta till att tjäna evighetens Herre, han som själv format dig i moderlivet, då ska han visst inte visa bort dig eller förkasta dig. Kom till mig alla ni som arbetar och tyngda av bördor, så ska jag er vila. Det kommer att kosta dig allt. Ditt gamla liv, dina nöjen, din älsklings synd, ja, alla dina synder måste dö. Men du kommer att få någonting som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus. Om att bli funnen i honom. Om att kunna tro på honom. Försoning med Gud, rättfärdiggörelse, evigt liv och nåd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Vår Herre och Skapare, du som är Herre över nåden och friden, du som har kallat var och en av oss som är här idag som tror på dig och som gett oss del av denna nåd och denna frid som går långt utöver vad vi kan förstå. Herre, vi ber till dig. Vi tackar dig. Vi prisar dig. Vad har vi gjort för att förtjäna denna gåva? Allt detta goda. Vad har vi gjort för att undkomma helvetets plågor? Ingenting. Men du har i din nåd visat trofasthet, barmhärtighet och kärlek mot oss. Hur ska vi kunna tacka dig för? Du är vårt hopp. Du är vår tro. Du är vårt allt. Åh Herre, att vi skulle kunna reflektera ens en strimma av detta ljus, detta hoppets ljus och glans, och låta den lysa in i denna värld, i en tid av mörker, i en tid då människor inte tror. Åh Herre, fräls, fräls de många. Låt din nåd och frid komma över allt fler människor. Kalla ett folk till din egen, för din egen äras skull. Åh Herre, du som är Herre över hela församlingen, du som ensam kallas Herre, du som är ägare och huvud över församlingen, dig tillber vi. Ta emot vår bön och må vi alla fortsätta att leva och sträva efter din nåd och din frid i Kristus Jesus. Amen.